Direktsänd underhållning från Göteborg med intervjuer, upptåg och musik under ledning av en av svensk TVs stora giganter i modern tid. Och givetvis med ett eget husband och kör kallat Bandmaskinen.
Alltså det finns en risk för att det här var under en period när jag inte tittade på TV. För att då var jag nog ute istället. Det finns en risk för det.
Vad gjorde du ute då?
Ja, men var ute och umgicks med folk och det var ju inte så mycket att titta på TV på den tiden.
Men jag kan berätta då att hela 6 säsonger fick det här programmet. Det ångade på mellan 1989 till 1994. Triple and Touch var återkommande gäster eller någon slags bisittare kan man säga. Och själva programmet det beskrevs lite som en blandning av Hylands hörna och mer modern så här, amerikansk talkshow. Framförallt inspirerat från The Tonight Show, tror jag. Men det här programmet hette ju Oldsberg för närvarande.
Jag känner igen namnet, men jag vet inte om jag någonsin har sett det. Det är så ärligt. Och då jobbade jag ändå i tv-branschen under den där tiden. Men det här var SVT, måste det ha varit. Mm. Så att jag jobbade inte med det.
Välkomna till studion i Göteborg ännu en gång. Jag vill säga det att det är Bandmaskinen som vid varje enskilt tillfälle lurar mig till att göra de här ryckningarna.
Vad gillar du Oldsberg då?
Alltså Oldsberg, han har ju varit med hela min uppväxt med sport och sådär liksom. Men vad kan man säga? Ja, han skötte sig väl ganska bra som programledare under den tiden när en programledare skulle vara på det viset, om man säger.
Uh-huh. Era vägar korsades aldrig rent jobbmässigt?
Faktiskt en gång så jag gjorde vad heter det nu? Alla mot alla med Filip Fredrik. Då var väl han med för mig som
programledare.
Han var typ programledare om jag inte minns fel.
Jo. Ja. I någon säsong eller kanske var flera.
Ja, jag var bara med i några avsnitt av det där så att jag.
De hade ju någon slags bromance skulle man kunna säga, Filip och Fredrik och Ingvar Oldsberg.
Ja.
Och Ingvar Oldsberg ville ju också att det var Filip och Fredrik som skulle ta över På spåret.
Ah.
Egentligen.
Oha. Ja, ja. Det hade jag ingen aning om.
Nej. Det berättade han också när Ingvar var gäst hos mig i TV-fabriken när jag spelade in ett avsnitt med honom i Göteborg. Det kan man lyssna på i TV-fabriken nummer 18. Då pratade han också om den här lite mörkare senare tiden när han blev anklagad för det ena och det andra. Det pratade vi också om, jag och Ingvar. Vila i frid får vi väl säga nu då.
Ja, ja.
Nu ska det handla om ljud i TV, Stefan. För du jobbar och har jobbat många år, decennier, som ljudtekniker.
Det stämmer. Ja, jag började väl min bana redan på 80-talet med att hålla på med ljud, fast då mest i musiksammanhang.
Och det här ska vi reda i nu. Vi kör igång.
10. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om 5, 4, 3, 2...
Välkommen Stefan Brag.
Tack så mycket Fredrik.
Ja, du har gjort otroligt mycket i tv-branschen och det här avsnittet ska handla ganska mycket om din roll som ljudtekniker och A-ljud. Det kommer också att handla en hel del om Jeopardy som du har gjort några miljoner program av.
Ja.
Hur många vet du det?
2,5 miljon. Nej, jag har gjort ända fram tills Micke Tornving tog över Jeopardy. Då hade jag gjort alla i Sverige.
Otroligt. Ja. Men det är tusentals.
Det är över 2,5 tusen. Ja.
Herregud. Och det kommer man ihåg för det lät ju ungefär så här.
Hallå, hallå. Välkomna till Jeopardy. I det här programmet har vi tre som vill tävla. Den första heter Henrik Ramqvist, en student från Göteborg. Den andra heter Peter Benson, en student från Saltsjöbaden. Stormästaren heter Björn Dahlman, en GIH-student från Örebro. Programledaren heter Magnus. Mina damer och herrar, här är Magnus Härnstam.
Men mer om det senare då, Stefan. Alltså, jag känner så här att jag nästan får skämmas lite att jag har gjort lite över liksom 120-130 avsnitt och inget avsnitt har handlat om det viktiga ljudet. För utan ljud så blir det ju inte mycket tv.
Nej, det är sant.
Eller hur? Kameror kan gå sönder och ljuset kan bli fel och det är mycket som man kan runda, men utan ljud så blir det liksom ingen tv.
Nej, då blir det ju stumfilm. Och det slutar de ju med för rätt länge sedan.
Exakt, en ljudkollega på SVT skrev till mig just att radio, det är ju liksom ändå ett eget medie till skillnad från stumfilmen just.
Mm.
Idag, fortfarande
ja.
Alltså.
Ja.
Känner ni ljudtekniker, om du får svara för er alla, ja, ja. Du får ta på dig den liksom rocken. Känner ni er liksom lite bortglömda bakom diviga programledare och tuppiga producenter och redaktörer och steadicam-operatörer?
Vad ska man säga? När man började så kändes det nog lite som att man blev förbisedd i många sammanhang. Men nu har man vant sig och vet i vilken ordning allt görs. Och speciellt när det gäller ljud, när man filmar någonting i filmer eller i reklamfilmer eller något liknande som inte är reality eller något sånt. Då vet man också att det mycket går att fixa i efterhand. Och det vet regissören. Så det går att eftersynka i värsta fall. Och därför passerar en lastbil förbi. Om man säger det så kanske regissören säger det är noterat och ignorerat.
Just så.
Ja, och det var Henrik Schyffert som sa det.
Ja, men är det det som gör då? Att eftersom ljudet alltid går att reparera, att det blir liksom...
Ja, i och för sig så har ju Schyffert, han har alltid koll på hela ledet om man säger. Så han vet att ja, men här är inte ljudet så viktigt. Det kanske inte jag har koll på. Han vet att nej, men här, det är musik här, det spelar ingen roll. Så det är bra. Han är en bra regissör på det sättet.
I vilka projekt har ni jobbat med?
Vi har gjort en del komediserier på tv. Allt faller med Johan Reborg och Jonas Gardell. Jättebästisar med Johan Glans och David Batra. Och sen en massa såna här Sverige pussas och kramas och Släng dig i brunnen. Såna program.
Gud, Släng dig i brunnen.
Ja.
Bra program.
Ja, jättekul att jobba med.
Och sen så fick jag en liten revival också, va? Liksom i nutid. Det gjordes för någon säsong här för någon.
Ja, men jag jobbade ju inte i början på 90-talet, utan det var när vi började kanske 2017 eller något sånt där.
Ja, okej, okay. I den här som gjordes nu, ja. I modern tid.
Och sen så slutade vi i samband med pandemin, och sen har inte det kommit igång igen.
Ja. Alltså i mitten av 80-talet så komponerade du och spelade in musik till beställnings- och reklamfilmer. Och du gjorde det liksom från början som någon slags sidosystem.
Ja,
det vad jobbade du med egentligen då?
Alltså, jag jobbade med biluthyrning och trivdes jättebra med det. Det var skitkul. Jag jobbade på Arlanda och jobbade på en av de största biluthyrningarna i Sverige. Och vi hyrde ut fler bilar på Arlanda inrikes än vad man gjorde på våran kollega i New York. Liksom. Det var jättestor omsättning där. Så det var kul. Det var jättekul med unga människor och stor personalomsättning. Så man fick träffa mycket folk hela tiden.
Och vad fick dig att ta klivet eller intressera dig för ljud då?
I början var så att min gamla kompis Erik Torssell, han fick jobb som någon slags praktikant på det som på den tiden hette MTV-produktion, alltså inte Music Television.
I Jonsered?
Ja, i deras Stockholms filial.
Okej. Okay.
Och han fick till och med betalt för att vara praktikant, så han hade ju klockrent jobb där. Så han var ljudtekniker där. Och där spelade vi också in vår musik som vi komponerade tillsammans till filmer. Och jag jobbade ju fortfarande kvar på biluthyrningen. Och sen när jag lärde känna de som hade MTV i Stockholm, Tobbe Bringholm och några till. Och de började prata om att men du kanske ska jobba här. Nej, men jag jobbar med biluthyrning, jag trivs jättebra med det. Så höll på sig där i några år tills det var ett läge när biluthyrningen jag jobbade på gick i konkurs. Och då hade jag ingen jobb. Och då sa de att kan inte du vara ljudtekniker på... Ja, kan väl vara. Så. Och så var jag det. Och sen har jag fastnat där sen dess.
Nu blev jag så nyfiken. Hur kunde den gå i konkurs som var så bra liksom, omsättning?
Ja, just den gick inte i konkurs faktiskt. För att den slogs ihop med en konkurrent.
Okay.
Och jag var faktiskt chef för den stationen och det var den andra konkurrenten som köpte oss. Så att de tog sin chef, så då fick jag sluta där. Men sen jobbade jag på andra biluthyrningar efter det. Och den sista gick i konkurs.
Okej. Okay. Ja. Men det här, du och bilar då, det är någon slags, det går bra ihop?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är kul med bilar. Det ska vara roligt att parkera, så bilen ska ju vara lite kul, tycker jag.
Hur många bilar har du?
Just nu 2.
Ja, lite lagom.
Ja, men jag har en som lämnat in på verkstad. Det kommer kosta 40 000 att laga den.
Jaha.
Ja, det var inte kul.
Vad är det då? Det är drivremmen?
Ja, kamkedjan.
Kamkedjan.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja, är sjukt.
Du, 1990 i samband med starten av TV4 då, så började du frilansa på heltid med tv-produktioner, initialt och som ljudtekniker. Men efterhand så fick du liksom fler uppgifter. Det slutade inte där, utan det blev liksom att du jobbade som speaker och med casting och som studioman.
Ja.
När förälskade du dig i televisionen?
Ja, det är frågan om det är en förälskelse eller om... Det är jättekul att jobba med tv. Det är nästan lika kul som biluthyrning, om man säger så. Det är kanske lite roligare till och med. Men just det här att jag fick en massa olika roller, det var väl framförallt med att jag jobbade med Jeopardy. Och i början, när vi skulle sätta ihop Jeopardy, så frågade jag om jag kunde få jobba med casting. Men de hade ett gäng människor där, och då var det jag och en tjej kvar som skulle placeras ut på jobb. Och på den tiden så kunde ju inte en tjej vara ljudtekniker.
Det var så?
Ja, men det var väl så att de tänkte, nej, varför ska hon vara ljudtekniker? Vi tar han som var ljudtekniker förut, så får hon jobba med casting. Och det var det jag ville göra. Men då fick jag bli ljudtekniker på Jeopardy. Och då var jag ju B-ljud i studion. Och sen... Efter första säsongen var inte jag som var speaker på Jeopardy. Det var en kille som hette Micke som var det.
Ni ser Jeopardy, underhållning när den är som bäst. Programvärd Magnus Härenstam på golvet.
God kväll, mina damer och herrar.
Sista avsnittet så brukade man skoja lite grann som man gör på teater och gör lite pranks på. Så jag gjorde ett prank tillsammans med min kollega, att jag läste in en inledningsspeaker på repetitionen och drog ner micken för han som var speaker. Och nästa säsong så fick jag jobbet som speaker. Så det var liksom det, och jag ber Micke om ursäkt om jag snodde hans jobb. Men det var inte med flit.
Det låter ju så.
Ja, det låter så. Men sen så höll det på så där, just att jag var speaker... Eller ljudtekniker och speaker. Eller rättare sagt, jag var ljudtekniker. Fick erbjudande att bli speaker. Men då sa jag att, men då kan inte jag vara ljudtekniker samtidigt. För att jag vet ju att speaken kan ju få sparken efter en säsong. Så då var jag speaker och ljudtekniker. Och sen efter några säsonger så hade vi svårt att få tag i en bra studioman. För de riktigt bra, de hade andra engagemang. Och då kollade jag, jag skulle nog kunna vara studioman också. Samtidigt som jag är speaker och ljudtekniker. Så då löste vi det.
Multikompetent?
Det vet jag inte.
Ja, det låter så. Ja. Men, och det här har ju liksom uppmärksammats av andra också. Inte minst här i TV-fabriken när jag träffade Erik Ekstrand. Som också jobbade med Jeopardy när hans tv-karriär var i sin linda. Så här sa han.
Stefan Brag var voice och studioman och B-ljud, tror jag han var samtidigt. Jag tror han var
billigt ju.
Han var bäst betald i hela gänget, tror jag, för att han hade tre jobb som han kunde ta tre löner för, om jag minns det rätt.
Det här måste vi ju reda ut med Stefan,
känner. Ja, det måste ni göra med honom. Det var liksom myten om så här, fan, Stefan, han jobbar bara med Jeopardy.
Och han hade en keyboard med jinglarna på.
Ja, exakt. Keyboard med jinglarna på.
Ja, och mycket lämpligt så finns du här nu och kan reda ut det här. Hur var det, Stefan?
Ja, det är inte helt riktigt det där med tre löner. För att jag hade faktiskt fler än så.
Va?
Men skämt åsido, det var kanske inte tre eller fyra, fem fulla löner. Men jag var, förutom B-ljud, studioman och speaker, så var jag också frågeförfattare och jobbade med casting.
Ah.
Och det gjorde att det skickades många fakturor för samma produktion, om man säger. Och sen så hade jag inte bäst betalt av alla. För det sa vår kära producent Eva Svarts till mig varje säsong, att ja, du är tvåa på listan. För Magnus var ju först.
Jag gissar att det fanns en programledare där som tog ganska bra betalt för den där insatsen. Men det måste ju vara helt unikt, det här med att fakturera samma produktion för samma tid ändå då?
Ja. Men jag hade ju tagit ett jobb, och när jag tog jobbet
som,
ja, men när jag tog jobbet som studieman, då pratade jag med Jean Hjeltsten och von Schweiberg, och några till om det var okej att jag tar det. Och jag sa, jag kommer ta betalt för det. Men jag kommer kanske inte ta fullt betalt. Men de sa, nej, det är helt okej, kör på. Liksom.
Så att, okej, så du ville kolla av med de andra liksom, studiemännen ja, men, i branschen?
Hur ja, det, men hur... så inte jag snodde ett, eller tog bort ett jobb skulle man kunna säga. För jag snodde jobbet, det gjorde jag. Men det är upp till var och en att sno jobben, om man säger. Så att jag blev studieman och fick mera betalt för det, ja.
Hur mycket kunde du fakturera då?
Ja, det var, egentligen var det inte så mycket. Jag tror att som mest har jag kanske... Man fick kanske 8000 eller något sånt där per dag på den tiden. Och det var ju... Egentligen är det ju inte så mycket pengar. Magnus fick mer, om man säger.
Men du, nu när vi ändå pratar om Jeopardy, vi kanske ska ta det nu direkt. För ja. du blev ju väldigt liksom, förknippad med det här programmet och känd, får man väl säga. För du var ju också i bild i vissa... Det såg lite olika ut de olika åren. Men du var ju också ibland i bild och presenterade de tävlande och Magnus.
Ja, det stämmer. Från början så var det ju bara en presentatör som var off-cam. Men sen så var det någon som fick för sig att jag skulle vara med i bild. Och då fick jag en röd sammetskavaj och en blå skjorta som jag skulle sitta i bild med.
Har du kvar dem?
Kavajen finns, den är kvar. Men jag fick rätt många brev som undrade hur jag luktade eftersom jag satt där varje dag i samma kavaj och skjorta. De insåg ju inte att jag hade flera skjortor. Och vi spelade in 5 program om dagen. Så det var inte så länge jag satt i den där skjortan.
Nej, det är inte lätt att veta om man tittar. Men varför var det bara en kavaj då?
Ja, det kan man ju undra.
Jaha.
Ja. Men den var ju snygg. Den Verkligen. Var ju röd och sammet.
Hade du synpunkter på det här att du skulle vara i bild också?
Alltså det är ju lite det där. Jag undrar om inte Erik Ekstrand tog upp det där. Att när man byter från att vara bakom kameran till framför kameran. Att det kan sticka lite i ögonen på folk. Så att det var inte ett lätt steg så. Men å andra sidan, jag skiter väl i vad andra tycker.
Men märkte du det alltså?
Det märkte jag definitivt. Hur? Vissa kunde inte riktigt förstå att man kunde ställa sig på andra sidan bland dem. Nu för tiden är det inte alls samma sak. Då var det.
Vad märkligt ändå på något sätt.
Ja.
Det har hänt någonting då helt enkelt.
Ja, men också nu för tiden med alla sociala medier och sådär. Jag vet att det fanns en fotograf som filmade någonting och han står där med, nu kommer inte jag ihåg om vilka kändisar det var, men vi säger att det var Filip och Fredrik och han står och filmar dem. Och så kommer det upp en massa fans till honom och vill ha autograf. Bara för att han har någon sociala medier som har jättemycket följare. Så de sket ju i Filip och Fredrik, de ville ju prata med honom. Mm.
Ja, det är en annan tid nu helt
ja,
enkelt.
Ja, verkligen.
Men ska du berätta lite om Jeopardy då? För att det var ju väldigt speciellt. Det var ju ett program som gick liksom dag ut, dag in i så många år. Och ni hade ett hiskeligt tempo. Kan du inte berätta om en inspelningsdag med Jeopardy?
Ja, det var ju ett hiskeligt tempo. Men egentligen var det inte så farligt. För vi började klockan 8:30 och repa första på morgonen, kolla tekniken och sådär så att alla mickar och alla knappar och ljud och sånt funkar. Och sen 9:00 filmar vi första avsnittet, 10:00 det andra avsnittet och 11:00 det tredje. Och varje avsnitt tog någonstans runt 25 minuter att spela in. Ungefär så lång tid som det var långt.
För ni gjorde det live on tape i princip?
Ja, i princip.
Jag tror jag satt i publiken någon gång när jag pluggade tv i min ungdom.
Ja.
På TV4-huset var det då. Jag gissar att ni har varit på massa olika ställen.
Ja, vi började ju i en lagerlokal i Hammarby Sjöstad, eller Hammarbyhamnen som det hette på den tiden.
Var det Mälarstudion? Nej.
Ja, det blev det sen.
Okay.
Men det var där Meter låg på den tiden, när de startade 90. Men just det där att vi hade ju då 20 minuters paus mellan varje program, varje avsnitt. Och sen så hade vi 2 timmars lunch minst. För att Magnus skulle sova en timme och sen ha en timmes lunch. För att han skulle orka köra 2 avsnitt på eftermiddagen också. Men så om man slår ihop det så blev det, vi började 8:30 och slutade någon gång vid 3:30. Och då hade vi gjort 5 avsnitt.
En veckas program?
Ja.
Otroligt ändå.
Ja, alltså vi fick ju upp en sån jäkla rutin. Och vi hade något uttryck som var frame creativity. Att vi måste hålla oss inom en ram för vad Jeopardy är. Men inom den ramen, det är där vi ska vara effektiva och göra saker på nya sätt och så. Så att under en period så vi lyckades på ljudavdelningen starta programmet i takt och sluta programmet i takt. Genom att ha olika jinglar som jag spelade live. Alltså inte musik, alltså jag tryckte på en tangent. Men så att all musik slutade i takt med bilden. Och det jobbade vi på i många år. Vi hade, när jag blev studioman, då skulle jag ju trycka på knappar med applåder. För vi hade burkade applåder också, för det inte var så mycket folk som kom i publiken. Och när jag var studioman, då kunde jag inte starta applåden om jag samtidigt skulle trycka på en knapp. Så då fixade vi en pedal till A-ljudet som satt i kontrollen. Så han kunde gasa på applåder på en pedal på golvet. Så då lät det som vi alltid hade 200 pers i publiken. Ibland var det 10.
Ja, var det bara 10 ibland?
Ja, men vi spelade in lördag, söndag, måndag. Och en söndag morgon...
Lördag, söndag? Det låter dyrt.
Nej, det var då. Det är lättare för de tävlande att komma. De behöver inte ta ledigt från jobbet. Plus alla frilanstekniker och sånt. De kanske jobbar i veckorna. Då har de möjlighet att göra det. Trots att de jobbar helgen också. Så det var lättare att få folk på alla håll.
Och ett väloljat maskineri. Vi ska återkomma till din synta, din keyboard också med jinglarna. Jag är väldigt nyfiken på denna. Men hur som helst, vi var inne på var ni spelade in någonstans. Vilka fler studior var ni i med Jeopardy?
Vi började 91 i det som du kallade Mälarstudion. Men det hette inte det då. Det blev först efter det. Sen var vi på Europastudios var vi en kort sväng. Och sen var vi på SVT i Studio 5 i några år. Och sen 97 så var vi i TV4-huset. Och där höll vi på ända tills Magnus inte fick vara kvar längre. Så när Adam hakade på, då var vi ute i Hägernäs. Och de studierna finns inte kvar. Och sen var vi också på Magasin 7 i Frihamnen. Och sen med Pontus Gårdinger, då var vi där på Ringvägen i... För då var det TV8 som var kanalen.
Det var MTG-huset där.
Ja,
då,
precis.
Som det hette då. De har bytt namn några gånger här nu.
Ja, jag har ingen koll.
Nento, via Play heter det väl nu. Aha. När vi spelar in det här får vi se om vi hinner byta. Ja, vad har det varit bäst att spela in då? Du har varit runt i alla studior i hela Stockholm.
Ja, alltså TV4-studion var väl egentligen bäst. För den var ju top of the line i världen när den byggdes. Så att där var det ju väldigt bra att vara. Mm. Det var en egenhet bara med den studion. Det var att på måndagmorgnar så luktade det avlopp i studion. Men då visade det sig, jag hoppas att det var sant, att huset fick fjärrkyla från Värtahamnen. Och det var ju alltså vatten från havet som på något sätt gick runt i kylsystemet i huset. Och just på måndag förmiddag så tömde de sina latriner eller gjorde rent en sådär på Finlandsbåtarna. Jag vet inte om det är sant, men det luktade måndagmorgnar.
Ja. Dålig start på veckan ju.
Ja, kan man säga. Fast det var slutet på våra veckor.
Ja, det är sant. Ja. Men ni spelade i alla fall bara in lördag, söndag, måndag. Gjorde ni det varje vecka?
Ja, vi gjorde kanske så här 6 veckor på våren, 6 på hösten. Och så var det någon paus. Att det inte var 6 på raken heller. Utan kanske 3 helger och så ledig en och så 3 helger till.
För det fascinerar mig i alla fall när jag var där, kommer jag ihåg, i publiken, att du hade liksom en synt med alla ljud på. Berätta om den, jag har aldrig sett något liknande.
Nej, men alltså det är inget konstigt, det var det som man kallade för sampler. Och där la vi in alla ljuden från knapparna och sånt där och jinglar och sånt. Och sen styrdes den av mig med en keyboard och av datorn, som alltså speldatorn. Så när de tryckte på en knapp, då skickade den en signal till min synt att den ska låta plonk eller plonk eller vad det nu var. Liksom. Så att det var inga konstigheter, det var det inte.
Men du gjorde det och du startade jinglar och höll på med det där också liksom, i ditt beljudande.
Precis, det stämmer.
Men väloljat maskineri måste man ändå säga. Blev det fel någon gång? Och vad var det oftast som gjorde att det blev fel?
Alltså fel blev det ju ganska ofta. Och då fick vi stanna inspelningen, backa bandet och kolla vad felet var. Och sen rätta till det och sen fortsätta där vi slutade. Och fel var oftast att ett svar som gavs av en tävlande, alltså formulerat som en fråga, var lite tveksamt. Kan det vara rätt? Kan det vara fel? Så då stannade vi och kollade upp det extra noga. Och det kunde innebära, Magnus hade en bra historia där han berättade om att någon svarade på frågan, vad heter den lilla tråden som man syr igen sår med? Och det slutade med att vi ringde till en läkare på KS. Och han var tyvärr upptagen i en operation. Ja, men vi ringer från Jeopardy här, det är bråttom. Ja, vänta, vi ska se om man kan avbryta. Och det kunde han. Det var en ganska enkel operation. Så han förklarade, nej, det heter så här, jag har aldrig hört det andra uttrycket. Så att då kunde vi tala om för den tävlande, av säker källa så har du fel. Nu går vi vidare.
Så blev det så?
Ja.
Men ja, vilken... men, ja, precis. För att allt måste ju vara rätt då. Det handlar ju både om prestige men också om pengar ju.
Ja, självklart. Och grejen är den att händer ett fel i början på programmet och vi inte upptäcker det förrän sent, då kan ju alla förutsättningar ha ändrats helt och hållet för hur programmet slutar.
Mm.
Så då var man ju tvungen att hitta de där felen så fort man någonsin kunde. Annars fick man backa upp och kanske göra nya frågor på plats. Jag hade alltid extra frågor till alla kategorier.
Mm. Och det alla sitter och funderar på nu är, finns synten kvar, din samplingssynt?
Nej, själva synten är tyvärr, den är såld för rätt länge sedan. Den var ganska gammeldags. Men alla ljuden finns kvar, jag har dem i datorn.
Ja, du har sparat dem?
Ja, jag har dem här med.
Har du dem?
Ja, de är i datorn här.
Nej, kan du spela upp någonting?
Ja.
Det måste vi höra, lite Jeopardy ljud. Men hur var det medan du pillar upp den där datorn då? Var det mycket med, det är ju ett av världens mest kända format det här. Var formatägarna där och hade koll på er? Eller var ni så självgående? Så att det...
Nej, men det där var, har jag märkt, eller har jag hört och märkt på senare tid, att när vi gjorde Jeopardy, då var väl amerikanerna där. Det var ingen jag träffade någonsin och förklarade, så här går det till. Och sen så föreslog vi att men vi skulle vilja göra på det här sättet istället. Och då sa de, ja, gör det då. Och sen efter ett tag så... kanske amerikaner hörde av sig och sa att vi såg att ni gjorde på det här sättet. Det tänkte vi också göra.
Så de tog efter er också?
Ja, till exempel Junior Jeopardy. Det var vi som började med.
Mm-hmm.
Och det var ju så här 93. Och det var ju tidigt. Men då måste man ju tänka att vi hade ju haft vi femman i 100 år redan. Så det var ju inget nytänk vad det gäller frågesport egentligen. Nej. I Sverige.
Och vi skulle också säga där när vi pratade om att du var i bild och sådär, att det var ju också inget nytt i amerikansk kontext. För där har väl spiken på amerikanska Jeopardy, det har väl varit samma i alla år och är fortfarande vad jag förstår.
Lever han fortfarande?
Ja,
i så fall måste han ha över 100.
Ja, men han är över 90 i alla fall alltså.
Johnny Gilbert heter han, va?
Thank you Johnny. Ja, alltid liksom.
Därför att Alex Trebek gick ju bort för några år sedan.
Ja.
From the Alex Trebek stage at Sony Pictures Studios, this is Jeopardy. Here is the host of Jeopardy, Liam the Alex.
Thank you, Johnny Gilbert. Welcome everyone to Jeopardy.
Vi har ju varit där i USA och hälsat på dem flera gånger.
Du har berättat om det.
Ja, så att han Johnny Gilbert, han, det kändes ju som
spiken.
Han, ja, spiken, att han nästan var mera stjärna än Alex Trebek. För han gick inte in och pratade med publiken eller gjorde något sånt där. Han kom in, hade en jacka, en sån glansig collegejacka som det stod Johnny eller Gilbert på, jag kommer inte ihåg. Och sen gick han in, pratade in sitt, sen gick han ut. Sen var han klar.
Det var hans jobb liksom.
Ja, det var hans jobb.
Men han skötte ingenting annat. Han körde inte som du.
Nej, och det var ju det som var grejen också med med Sverige jämfört med USA. I USA, när vi var där till exempel 96 och gjorde internationella Jeopardy, eller var där och tittade på dem när de gjorde det, då hade de på deras, om man säger, datoravdelningen, de som flyger fram frågorna och allt sådär. Jag tror de var 5-6 olika människor, alla i medelåldern med gråa tinningar och sådär och kostymer. I Sverige hade vi en 17-årig Leif Gabrielsson som körde alla deras jobb. Han satt vid datorn, flög ut rätt fråga, tryckte rätt eller fel.
Det amerikanska tv-facket, vet du, de skulle inte låta
det hända. Nej, jag tror att det är helt säkert så. Men det var ju kul att se.
Vad var din andra intryck från de amerikanska inspelningarna?
Alltså där, vad jag har fattat så är ju hierarkin i amerikansk medieproduktion överhuvudtaget är ju stenhård. Vi var på en fest på han som hittade på Jeopardy, Merv Griffin, ägde det här Beverly Hilton Hotel, tror jag det var. Och vi hade ett stort cocktailparty där. Och Magnus Härenstam frågade om han kunde få prata lite med Merv Griffin. Och så kom de tillbaka efter ett tag och sa, nej.
Gick inte för
sig. Han har inte tid med sånt. För han, och när vi gjorde internationella Jeopardy i Sverige, då var Alex Trebek här och var programledare. Då berättade han att han aldrig pratat med någon underline producer någonsin. Men i Sverige, där hälsar alla. Hello, my name is Johan.
Även B-ljudet.
Alla hälsar.
Intressant alltså.
Ja.
Var var ni i USA? Vad spelade de in?
Första internationella i USA var vi i Los Angeles. Det var väl Sony som...
Sony Television Center.
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Andra gången så var vi i Sverige. Då var vi på SVT faktiskt. Och tredje gången så var vi i Las Vegas. Mm. Och grejen var den, 96, då skulle ju USA ha Atlanta OS. Och då två amerikanska Jeopardy bestämde sig för att göra en internationell, ja, typ ett olympiskt spel i Jeopardy. Så de bjöd in alla länder som sände Jeopardy då. Och då var det en svensk som vann, Ulf Jensen. Och då föreslog Tobbe Bringholm, som var vd på Meter på den tiden, att can't we do as in Eurovision Song Contest, att vi arrangerar nästa år. Och det gick amerikanerna med på, så de var i Sverige. Och det året, 97, så var det en kanadensare som vann. Så sen hörde de aldrig av sig än, amerikanerna, för det var ju aldrig någon amerikan som vann. Sen 2001, 4 år senare, då ringde de och sa, nu ska vi göra igen. Och då hade de fått fram en tävlande. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men hon var otrolig.
Som var amerikan då, förstås.
Så då, ja, som var amerikan. Och hon vann. Och Sverige kom tvåa. Och efter det har det inte gjorts internationella Jeopardy. Det räckte så.
Det slutade med en amerikansk vinst till slut då. Men Alex Trebek då? Kom du i närheten av honom någonting?
Alltså jag pratade lite grann. Satt bredvid honom eller i närheten på någon middag. Men jag pratade inte så mycket med honom. Men det var också det här, vi hade något litet samkväm efter någon inspelning och satt några stycken, bland annat deras bildproducent och deras bildmixer, som normalt sett sitter axel mot axel i kontrollrummet. Och våran dataexpert Per Malmstedt frågade dem, ja, har ni några barn? Och de tittade på varandra och ställde frågan till varandra, ja, har du några barn? Då har de jobbat ihop över 10 år och aldrig pratat om de har barn. Eller,
de kände inte varandra.
Nej, de hade sina jobb. Det var så det var. Stenhårt.
Intressant.
Ja, tråkigt.
Ja, lite sorgligt på ett sätt,
ja,
kan man ju säga. Ja. Fick du något intryck av vad amerikanerna och Alex Trebek då tyckte om att spela in Jeopardy, internationella Jeopardy i Sverige, i Stockholm?
Ja, alltså...
Vilken studio var ni på SVT?
Jag tror det var nummer 3. Mm. Jag tror det. Grejen var den att då hade vi ju börjat på TV4. Och den var ju en jättebra studio. Men när amerikanerna var och rekade, då var vi på SVT. Så de vågade inte hoppa på TV4-tåget. Så då fick vi vara tillbaks på SVT och hyra studio där. Men de tyckte nog det var jättekul, för vi var ju jätteduktiga. Och vi fick mycket beröm för vår produktion.
Nu har du tagit med, eller tagit upp din dator här. Varför har du sparat de här ljuden förresten?
Alltså, anledningen till att jag sparat dem från början, det är ju för att det kanske blir en till säsong. Vilket det också blev i 15-20 år nästan.
Mm.
Så att,
och nu rullar det ju fortfarande.
Ja.
På Kanal 5 nu.
Hon ringde mig faktiskt, erbjöd mig jobb som B-ljud. Och jag tänkte att självklart så är jag ju ovärderlig för den produktionen. Men jag tänkte också att de skulle, den här gången får de prova själva helt enkelt.
Så du tackar nej?
Ja, jag tackar nej. Det kändes inte som att jag... Nej, för det fick räcka nu.
Kände du inte som att du sviker Jeopardy?
Nej. Och sen så tycker jag... Nu kanske jag sticker ut hakan, men jag tycker det inte är lika roligt med kändisfrågesporter på det där sättet. För att de är inte lika duktiga. Det finns undantag naturligtvis, men då blir ju frågorna lite lättare och sådär. Och det, därför, det tittar inte jag på. Jag tycker det är kul när det är svåra frågor.
Mm. Men med lite mer publikfriande då, möjligen, för en kommersiell aktör då som kan...
Ja, nej, men det, jag har sett något avsnitt och de verkar sköta det där jättebra, så att...
Är det studiomanna Sean nu som är speaker på nya...
Jag vet inte.
Jag tror det. Jag tänkte höra om du tycker att han sköter sig.
Ja, jag har ju hört honom i andra sammanhang och han har ju skött sig jättebra. Ja, ja, oja. Han har känt i många år.
Ja. Men som sagt, Jeopardy, du hade fått nog. Du har fått nog av Jeopardy.
Ja, men jag tänkte också, skulle jag komma tillbaka som B-ljud när jag hade 8 hattar på mig förra gången jag gjorde det, så kändes det lite som att jag kommer bara sitta och bli irriterad hur de sköter frågorna och sådär. Så att...
Men hade du velat vara speaker igen då? Om de bara hade frågat dig om det?
Ja, då hade jag tagit det.
Ja.
Då hade jag nog gjort det.
Ja.
För det är roligt.
Okej, vad har du här nu? För du har plockat fram något program här.
Vi har ju de vanliga. Och det här är ju alltså... Jag och min kompis Erik Torssell satt och gjorde de här ljudeffekterna 91.
Och det var inget ni fick från liksom formatägaren?
Nej, det här hittade vi på. Och grejen är den att... tänk om man hade fått stimma de här.
Ja.
Det hade ju varit bra.
Tänkte du inte på det?
Nej, vi tyckte det bara var roligt att göra ljud.
För det tänker man annars att alla sådana här ljud och signaturer och allting, att det är liksom något som formatägaren kommer att ha stenhård liksom koll på.
Nej, alltså inte vad det gäller när vi har gjort Jeopardy och sådana där program. Där får vi göra det som vi tycker passar, helt enkelt.
Hur gjorde ni när ni liksom tog fram de här ljuden då?
Ja, vi satt med en synt bara och plingade på.
Uh-huh. Och ska vi lyssna på någonting då? Vad har du med dig?
Ja, själva vignetten har ju låtit lite annorlunda genom åren. Den här är från 91.
Oh, sax!
Ja, det är värsta saxsolot. Ja, vi kanske inte behöver höra
ganska
hela.
Ganska amerikansk, va, eller?
Ja, det var nog så att han som gjorde musiken, Staffan Odenhall, han kanske var i det modet, eftersom det var en amerikansk frågesport.
Ja,
sen så lät det lite annorlunda, lät så här. Fortfarande saxofon. Lite samma.
Ja, välkommen till den här Jeopardy-specialen av TV-fabriken. Vi sitter och lyssnar igenom gamla jinglar genom åren. Det här älskar jag. Det kan inte bli mer nördigt. Vi fortsätter.
Då kom, från 97 så hade vi den här. Det här är nog den jag tyckte bäst om.
Metertet som...
Precis, och det var ju ner. Det. Där satt det i takt med musiken. Mm. Ja.
Men då var det den slutkrediten som startade då ljudet, gissar jag, för att det skulle bli i takt. Eller var det en post-production?
Nej, då startade jag efter texten med ena handen och ljudet på keyboarden med andra handen. Det var jättekul.
Men, precisionsjobb.
Ja, sen tog de bort den där nedfallande tet, så att då fanns det ingenting att göra i takt längre.
Nej.
Så att det,
ja. Ska vi förklara det här för de som inte hänger med? Alltså meter, själva bokstaven T i meter, själva liggaren som ligger på T för att det ska bli ett T, att ett litet T, den var liksom uppe på toppen.
Ja.
Och sen så åkte den ner då på sista tonen i signaturen så att det hamnar på rätt plats på T:et.
Ja.
Så vi bara förtydliga detta för alla som inte känner till.
Ja, men snyggt tyckte vi.
Jag kanske måste lägga in det här på, om man går in på TV-fabrikens Instagram nu, så kanske jag får lägga ut hur det såg ut också så att folk hänger med på detta.
Ja. Mm. Ja, kul.
Och sen då, vad hände sen rent historiskt med ljuden?
Sen kom ju den här a cappella versionen typ. Den kommer knappt höras kanske.
Ja, det här blev en ganska stor förändring i Jeopardys historia, både det visuella uttrycket och signaturen.
Uh-huh.
Varför beslutade man sig för att ändra?
Alltså det där är väl något sånt där pågående, att det är två lag som säger det ena vill ändra, det andra vill inte ändra. Men tittar man på en Coca-Cola-flaska så ser den i princip likadan ut idag som 1900 kallt.
Ja.
Men om man jämför dem så är de faktiskt ganska stor skillnad. Man har följt grundmönstret liksom.
Men så gjorde man ju inte här, för här gjordes det ju en rejäl omgörning.
Ja, man ville förnya sig. Det var ju hela tiden en jakt på yngre tittare och sådär. Och nu har man väl insett det idag, att det är ju inte de unga som tittar på TV längre. Och det var ju där på vår
sorgligt.
Tid. Det var ju där det började.
Varför tittar inte unga på TV då?
Ja, det kan man undra.
Men i alla fall, den här signaturen, den väldigt speciell. Var du inblandad någonting i produktionen av det här?
Nej, inte direkt. Utan jag hade en dialog med Staffan Odenhall, kompositören, att varje gång vi gjorde en ny, vilka snuttar jag behövde rena för att kunna spela dem i TV, om man säger så.
Och vilka är det vi hör?
Jag vet inte faktiskt.
Det är inte The Real Group i
alla fall. Alltså det är inte omöjligt om det är någon av dem, kanske inte alla. Jag vet inte. Det är möjligt att jag någon gång har fått reda på det, men jag är inte säker på det.
Vad fick ni för reaktioner, minns du det?
Jag kommer ihåg att det var väldigt många som, de hör ju inte musiken. För att den är inte så dynamisk och sticker inte ut och ganska lågmäld i registret. Så att, och sen vill ju alltid folk ha det som var. Det är aldrig kul med förändring.
Vad tyckte du om det här då?
Jag tyckte nog lite som mina ljudkollegor att den var inte helt rätt frekvens att ha på en storslagen vignett i ett frågesportprogram.
Jag håller med.
Ja.
Faktiskt. Jag tycker den är ganska rolig och snygg och sådär. Men
ja.
Jag tyckte ju bättre om den här 97-varianten som du också gillade mer.
Det kom igen med från när vi gjorde med Adam Alsing. Den lät så här. Den är ju snygg.
Då är man tillbaka.
Ja, då är man tillbaka, precis.
Men ändå är med lite modernare touch, va?
Ja, det här var ju från typ 2006.
Ja. Har du fler också?
Nej,
Pontus Gårdinger.
Nej, den fick jag nog aldrig, för då hade inte jag den på min dator. Så att jag
den här för mig är ännu modernare. Och liksom
det är den definitivt, men det är samma låt. Liksom.
Hur nära kom du Magnus Härenstam?
Ganska nära faktiskt. Vi blev jättebra kompisar på... Och ja, vi, liksom, vi umgicks ju väldigt mycket i den här produktionen. Och då kom man ju nära vi som var med från början. Och, eller någon som var med länge, så kom man ju väldigt nära dem. Så jag, ja, Magnus och jag, vi, jag ser honom som en av mina vänner.
Umgicks ni även privat?
Det hände vid några, ja, vid jämna mellanrum. Mm. Det var med om en jättekul grej. Vi hoppade in i en taxi på Narvavägen, tror jag. Och taxichauffören böjer sig bak och säger: "Jag känner igen dig." Och Magnus skrattar lite. "Haha, nej, inte du. Den andra. Jag körde dig till Åsegatan i november." Och då skrattar vi. För han tyckte det var jättekul när folk kände igen honom, och lika roligt när folk inte kände igen honom.
Ja. Av alla de här tusentals programmen då som ni gjorde tillsammans, vad har du för starkast minnen kring Magnus och ert samarbete och Jeopardy?
Jag menar, Magnus, han var en god människa som hjälpte folk på olika sätt. Att jag och min dåvarande tjej gjorde slut, och jag fick bo i hans fritidshus i några månader eftersom vi skulle flytta isär och så. Och då hjälpte han till med det. Och en kompis på Jeopardy fick ont i höftleden eller vad det var, gick och halta. Då skickade Magnus honom till Sofiahemmet och säger hälsa från mig. Och så lagar de honom där. Mm. Vad sådana där grejer som han var i. Jag kommer ihåg att Erik berättade där om näsdukarna. Att han snöt sig och slängde på, och Erik ställde en papperskorg där. Just. Och jag har så svårt, grejen i den, antingen gjorde Magnus det, för jag har aldrig hört om den här historien förut. Antingen så gjorde han det för att skämta, eller så uppfattade han inte att det fanns en papperskorg där. För han skulle aldrig göra det som diva, om man säger. Men, och sen hade Erik sagt till honom: "Hörru du, jag har ställt en papperskorg till dig här." "Åh, vad bra," hade han sagt då. Så att, men det är en rolig historia.
Ja, en fantastisk historia.
Ja, jättekul.
För han var ingen diva då, trots att...
Nej,
han,
det tycker
men
jag
han
inte.
Hade ju, alltså, han var ju Magnus Härenstam. Han hade ju uppenbarligen vissa privilegier då. Man kunde skicka folk till Sofiahemmet och bara hälsa från honom. Alltså, i egenskap av var just Magnus Härenstam. Men det gick honom inte åt huvudet.
Nej, men det var också att det var två olika Magnus, ska man säga. Det var Magnus som stod i tv, och så var det Magnus som var privat. Och Magnus privat var lite mer nedtonad, men det var i princip samma människa. Men han var ju också väldigt medveten om sitt varumärke. Så att han ville ju inte att det skulle framstå som något dåligt, naturligtvis. Nej. Och ja, han gjorde ju allt för att varumärket skulle vara bra, naturligtvis.
Hur pallade han att göra alla dessa avsnitt? Vad var drivkraften för honom att ytterligare en säsong, ytterligare en vecka stå och göra avsnitt ut och avsnitt in?
Ja, det var ju degen naturligtvis. Han fick ju rätt bra betalt.
Och vet vi vad han fick?
Alltså, det har ju spekulerats i det. Och i slutet på hans karriär, innan han fick kicken, så hade de sänkt hans arvode. Och han sa det när jag frågade: "Ja, hur går det nu då?" "Ja, förut var jag..." "Då är jag jäkligt nöjd med arvodet. Nu är jag nöjd med arvodet."
Så sänkte han sig?
Ja, det gjorde det. Ja. Men det var på slutet. Vi tappade tittare, och det var för gamla tittare och allt sånt där. Så att, men jag tror att när han fyllde 55, då började rassla in gamla pensionsförsäkringar som han hade sparat på. Och då bestämdes för att nu gör jag bara Jeopardy. Och jobba så pass få dagar om året och få bra med stålar för det. Det kan man ju förstå. Det är så jobbigt, är det inte.
Nej.
Nej.
Nej, ni bunkrade ju så pass mycket så det var inte många dagar på Nej. Året som man behövde stå och göra det.
Nej, precis.
Men ändå, tusentals.
Ja, men man, ja, jag vet inte hur man ska säga, för att han gillar ju jobba.
Ja.
Det är, och folk har ju jobbat med andra saker, fast det har inte räknats i tusentals program. Nej. Utan i tusentals dagar istället.
Hur reagerade du på dödsbeskedet att Magnus hade gått bort?
Ja, det var ju jättesorgligt, för att vi hade lite kontakt mot slutet, och han hade ju sina föreställningar jättenära inpå han dog. Och jag visste ju att han var på väg. Det visste jag, han och allihopa. Och hans föreställning hette ju Morsning och Goodbye, så att det var ingen snack. Och sen, jag var på en fest när jag fick reda på det. Och då ringer någon från Expressen, och då har jag har ju inte jobbat med Magnus på 10 år, och jag var ju ändå en perifer figur i programmet. Så,
men starkt förknippade.
Jo, men det är ingen som visste på något sätt att han och jag var vänner på fritiden eller något sånt. Och ringde och ville ha ett uttalande. Men vad kan jag säga?
Ja, vad sa du?
Jag bara sa väl att det är sorgligt och jag gillar honom.
Mm. Men det blev Morsning och Goodbye, och det kommer det bli för oss alla. Men han lämnade ett avtryck, Magnus.
Ja, det gjorde han verkligen.
Otroligt.
Ja. Och det var viktigt för honom. Det var skitviktigt för honom att få kanske ett pris för att vara årets folkbildare eller något sådär. Sådana grejer gillade han jättemycket.
Han hade gjort otroligt mycket på scen och sådär. Men hur tyckte du att han var som programledare i TV? Det var ju, han blev ju otroligt erfaren, men det var han ju inte riktigt från början.
Nej, men där var det också sådär att amerikanerna sa ju när vi skulle göra det svenska Jeopardy och föreslog att det skulle vara en komiker som hette Magnus Härenstam, då sa amerikanerna att det går aldrig att ha en komiker som programledare för en frågesport. Det går inte, gör det inte. Men så de som bestämde gjorde det ändå. Och det visade sig att det gick jättebra. Och amerikanerna har erkänt att det funkade tydligen.
Och han hade ju gjort gameshows innan. Lagt kort ligger på SVT till exempel.
Ja.
Finns att titta på nätet, vilket jag har gjort ibland. Lite roligt. Lite småsexistisk dock, reagerar man ju på idag.
Alltså sådana där program går ju inte att titta på idag.
Nej, alltså, de här värdinnorna och så vidare, ja, som man kastade suktande blickar på.
Och man inser att man faktiskt själv, inte för att jag var med just den produktionen, men jag var ju med på den tiden och har ju antagligen varit lika illa själv. Fast inte så illa som kanske vissa har varit, men är det pinsamt att se idag. Man får inte glömma att det var en annan kultur på den tiden. Det var det.
Så säger vi, och vi sätter punkt med Jeopardy där, va? Okay. Eller vill du tillägga någonting om Jeopardy?
En anekdot.
Det vill jag höra.
Ja, som var rätt kul. För ibland brukade Magnus följa med oss när vi var på våra castingturnéer. Och vi var i Malmö och klockan började närma sig. En casting gick ut på att man skrev prov, man fick provspela och sen skrev man ett prov till, och de som har klarat allt det här blir sen uttagna för att eventuellt vara med i TV. Och då när vi provspelar så hade vi en utrustning som var med knappar och ljud och allt sånt där. Och då brukade Magnus följa med ibland för att skoja och visa att han också bryr sig om vem som ska vara med i programmet, vilket han gjorde. Och så blev klockan 5:05, och det kommer fram en av de här som aspiranterna och frågar mig: men du, nu ska ni, programmet börjar ju 6:30, hur ska han hinna tillbaks? Och jag sa: nej, men det är inga problem, det är innan. Och sen 6:20 så kommer han: nej, men nu, det är omöjligt, nej, men vi har en helikopter. Och jag skojar lite, men sen så berättar jag för honom att det är ju, vi bandar ju programmen. De här spelade vi ju in för ett halvår sedan, de som sänds nu. Men det fattar inte folk. Och jag menar inte, jag tycker att vi gjorde dem på ett sånt sätt så att man behövde inte tänka att ja, men det här är bandat. Utan det kändes som att det var lite direktsändning. Och det tycker jag det lyckades med. Ja.
Mycket bra. Kanske var just också för att ni gjorde det så mycket live on tape.
Ja, men precis. Det var ju verkligen så.
Roligt. Du hade kunnat sitta här och berätta anekdoter till i natt.
Ja.
Eller hur?
Ja, jag kan göra det. Jag kan sitta ensam här.
Men du, vi lämnar Jeopardy för nu, och så ska vi prata lite mer om det här med ljud i TV.
Ja.
Tommy Nilsson, är du redo?
Det är jag.
Vilken är din mest underskattade låt?
Tell Me Father.
Din största hit?
Förmodligen Öppna din dörr.
Vilken låt önskar du var din?
Alla som jag inte har skrivit.
Säg en riktigt dålig låt.
Det finns ingen dålig musik. Det finns musik som är bra för alla.
Vilken var din första platta du fick?
Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Elton John.
Vem hade du helst velat göra en duett med?
Ja du, Louis Armstrong. Hej, Tommy Nilsson här. Jag är ju då gäst hos Fredrik i Hitfabriken. Och det här avsnittet hittar du på Spotify och alla andra poddplattformar som du vet. Tjabba!
Men det här är TV-fabriken. I det här avsnittet så har jag träffat Stefan Brag och vi pratar alltså ljudteknik. Och du har ju jobbat länge med väldigt många olika svenska tv-produktioner som är liksom klassiker. Och då tänker jag så här, att för att folk ska få ett grepp om detta. Alltså du har skickat en lista till mig på hur många olika produktioner som helst. Men jag har valt ut några som jag tror folk känner igen kanske. Och så säger jag en titel som du har jobbat med. Och så får du berätta något top of mind eller något minne från den produktionen. Ska vi köra på det?
Mm.
Då börjar jag säga Anders och knarket.
Anders och knarket, där var ett sånt där man skulle åka iväg och intervjua folk som hade någonting med knark att göra. Och det kan vara lärare som berättade om hur mycket knark det var i den skolan och så.
Det var med Anders Övergård.
Mm. Precis. Och vi var en gång i Rinkeby och skulle träffa den här rapparen Z.E. heter han, va? Jag är inte riktigt inne i den branschen. Men han kunde tyvärr inte dyka upp, så hans manager blev intervjuad. Och vi gick runt där och han visade oss att det här ligger ett gammalt kassaskåp som någon har rånat och sprängt upp, och här blev min kompis skjuten. Det var jätteobehagligt. Och sen så träffade vi ett gäng människor som samlades vid någon liten knutpunkt där. Och en kille kom fram till oss och berättade att han pluggade. Han skulle bli civilingenjör i någonting. Han pluggade i Skellefteå eller något sånt. Men jag vill inte vara med på bild och jag vill inte att ni berättar det för någon.
Det
funkar inte i det sammanhanget att nej, men jag pluggar. Jag är inte gangster. Alltså, jag vet inte, den här kanske du ska klippa bort. Jag får någon efter mig här.
Det hoppas jag inte.
Ja, nej.
Men hur var det att jobba med Anders?
Jag har jobbat med honom i andra produktioner mycket mer än det här. Det här Anders och knarket var jag med några avsnitt bara. Men jag har gjort Arga snickaren och Arga restaurangen och vad är det mer? Ja. Och han är en skön snubbe egentligen. Han har haft lite turbulens runt sig nu.
Egentligen?
Ja, nej, men han har ett gott hjärta. Det är det. Jag skulle kunna ringa till honom och han skulle hjälpa mig.
Men kritiken han har fått då, är den berättigad?
Om han har betalat för köttet och sådär, det vet inte jag. Det låter otroligt att han skulle vilja stjäla kött på ICA. Men om han har gjort det så har han väl gjort det.
Men det har varit mycket med hans temperament.
Ja, men hans temperament är också det här att han är sådär. Är vi på Arga snickan och han är sur, han kan ju stå och säga, men hur kan ni låta barnen bo i ett råtthål och ni själva bor på Grand Hotel? Och sådär. Och han kan gå iväg utan att vara med i tv och stå, alltså jag blir så förbannad. För han engagerar sig så jäkla mycket i casen.
Mm.
Så att,
vilket ju blir bra tv.
Ja, men verkligen. Men ja, jag har aldrig varit med om att han är... Vad ska jag säga? Nej, men jag går bra ihop med honom.
Mm.
Ja. Och jag kan käfta tillbaks med honom.
Det kanske krävs ibland. Agnetas nyårskarameller?
Ja, det har jag gjort några år. Och det är ju bara en dag om året man gör det. Och då samlas alla i en studio och så skickas de in och så får de sitta och prata lite med Agneta. Och Sen är det någon, sen kommer idolvinnaren och sjunger på slutet. Och
men mycket ljud där, va? Mycket mikrofoner.
Ja, det ska, då ska det sättas på headmics på folk. Och det ska vara PA som spelar musiken. Och, ja, det. Men det är en vanlig tv-produktion egentligen. Det är inget konstigt så.
Det här med headmics, är det något du föredrar framför myggor?
Alltså, att sätta en headmic på någon eller sätta en mygga så är det lättare och skönare med en mygga. Jag tycker det låter bättre med en mygga. Men å andra sidan så beror det på vilket sammanhang man är. Är det ett jättehögt PA som spelar, då kanske det är att föredra att ha en headmic. Men om det inte är det, då kan man ha en mygga. Då låter det bättre, tycker jag.
Vad har du favoritmärken och så när det kommer till myggor och ljudteknik?
Ja, mina egna myggor är DPA, heter de.
Och det är liksom värstinggrejer, eller?
Alltså, det är sådana som man använder. Liksom det är ja, proffsgrejer, om man säger. Och folk, det är lite olika. Antingen har man Sennheiser eller Shure eller DPA. Det är typ de som...
Det som finns.
Ja.
Släng dig i brunnen har du jobbat med också.
Ja, det är en kul produktion. Speciellt för att den ligger så nära där jag bor. Så att jag...
Men hur jobbar man med Släng dig i brunnen ljudmässigt?
Då sätter jag upp mickar i taket för publiken. Och sen så sätter jag...
Så hängande liksom ner.
Ja, eller jag sätter dem på stativ på lister och sådär. Så, där, så att man får med applåder och skratt. Och sen så... får ja, en handmick då för komikern, och sen brukar jag sätta en mygga som jag döljer under kläderna för att om de gör någonting där de inte pekar micken mot munnen, då får jag med det i alla fall.
Smart.
Det är inte ofta de gör det eftersom de är i stand-up och de har en mick i kinden liksom, eller på hakan. Men det kan ju hända att de använder den och pekar på något eller sådär. Då får jag i alla fall med det.
Det känns som just stand-up, då ska det vara med sladd, va?
Ja, där fick jag... Jag gjorde en grej med Magnus Bettner när han skulle åka runt. Han och Martin Sonneby skulle åka runt och göra svåra stand-up-grejer. Eller ha en svår publik. Den heter I ditt ansikte. Så de åkte till Aftonbladet eller Greenpeace och Amnesty eller vad det var. Och häcklade publiken, om man säger. Och då i förproduktionen så frågade jag, ja, det ska vara en handmick. Måste den vara trådlös eller gå bra med sladd? Och då svarar Magnus Bettner, det vet väl vem som helst att det alltid ska vara sladd. Och det, jag tyckte det var roligt. Han är en skön
ja,
kille, han
också. Det är lite formmässigt föreställande att ja, det ska vara sladd. Ja. Det ska inte vara någon jäkla trådlös sändare. Liksom.
Nej, det funkar inte. De ska ju ingenstans, de ska ju bara stå där.
Ja, men det känns som att det har något mer till sig också. Att det ska, liksom, ja. Rent formmässigt ska det vara det. Sen har vi, du har jobbat med Idol.
Ja, det har jag gjort. Jag gjorde 2007, den säsongen, då jobbade jag på, då var jag A-ljud för Mellansnacket eller vad det hette. Det var någonting, de stod och pratade, någon av systrarna Graf och Doreen Månsson stod och pratade om det var i reklampauserna på en annan kanal eller vad det var, om det var TV400 eller något
ja,
sånt där.
Det, så kan ja, det vara.
Så det gjorde jag där.
Ja. Tur i kärlek har du jobbat med.
Ja.
Det var ju på MTV i Jonsered, va?
Ja, i början.
Ja.
Där, sen flyttade jag till Stockholm när René tog över.
Okay.
Och det var i samma veva som vi gjorde Casanova med Adam. Och han var ju på Tur i kärlek från början.
Vad minns du av Tur i kärlek?
Men då är vi ju tillbaka till det där hur det var andra tider då. Och tjejerna skulle sitta där och se söta ut och killarna skulle vara macho och så skulle de dejta och hålla på. Det är ju inte värre än vad såna Bachelor och
Nej, Ex on the Beach, hur är det idag?
Och så där. Ja, precis. Så att det var ju väldigt snällt hela tiden.
Men något som var roligt också att du, förutom Tur i kärlek, också gjorde Vem tar vem?
Ja.
Med Lill-Babs.
Med Lill-Babs. På Folkan var vi första säsongen.
Jaha.
Och den finns ju inte ens kvar nu. Nu är det ju Åhléns där. Och det var jättekul att jobba med henne. Och Klabbe också. De var ju legender båda två. Ja.
Och, jag tror det gjordes i Malmö. Men det gjordes inte.
Det gjorde nog det när de gjorde det på SVT. Men vi gjorde det för Femman.
Ah, ja. Och just det. De flyttade programmet, ja.
Ja, så första säsongen var vi på Folkan. Och andra säsongen så var vi ute i Nacka på något gammalt lager, vad det nu var. Som de hade gjort om tillfället till någon tv-studio. Ja.
Som blev vem ta vem liksom. Ja. Och så Lingo.
Lingo, det var en riktig, det var ett sömnpiller kan jag säga att jobba med. Där gjorde vi 6 avsnitt om dagen. Och spelet gick ut på att om du inte vann i finalen, då fick du komma tillbaks och prova imorgon. Fast max 3 program. Vann du, då fick du inte vara med. Och då var det så, om de då inte vann, då var det en massa tid över som stackars programledare Martin Örnroth skulle intervjua. Och det, han hade ju inga uppslag. Han hade väl säkert inte ens en assistent som hade researchat någonting. Och jag kommer ihåg att han i ett avsnitt skulle, då var det de här 2 murare från Skåne eller något som, de var där för 3:e gången, de har förlorat för en 3:e gång och han ska göra en segerintervju med dem fast de har förlorat. Och sista frågan var, hur mycket väger en tegelsten egentligen?
Gud.
Ja, det var synd om Martin.
Roligt. Roligaste från Lingo, de 2 sakerna man minns är ju de här ljuden då. Bip, bop, 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 bop. Håller du på att programmera det också?
De har jag inte.
Nej. Vad skönt.
De
hoppas att de är raderade för all framtid. Raderade. Och sen var det också när det blev lite roligt då, att när det blev liksom FITTA och sådär. Ja, det är sånt man minns. Liksom.
Ja. Ja, nej, men just det där. Marin. Du.
Ja, nej, men det var Lingo, salig åminnelse.
Ja, och det var på Europastudios i C-hallen hette det, tror jag. Det var ju så gammeldags där, allt det där är ju rivet. Så att det var varmt och programmet, just det här med tut. Det var ingen fart i det.
Nej.
Så att vi satt, alla i studion satt och tällde på klänyper. Och gjorde små konstverk.
Ändå försökte man ju med Lingo igen senare med Henrik Jonsson, va?
Ja.
Och sådär, så man försökte ta upp det. Men ja, när det kanske inte var... Är man nyfiken på Martin Örnroth och Lingo, då kan man lyssna på ett helt avsnitt om detta faktiskt. Och vad han gör idag, Martin, också. Finns längre ner i TV-fabrikens flöde. Jag tänkte, innan vi avslutar då, du har gjort så himla mycket, men Äntligen hemma måste vi prata om också.
Ja.
Hur var det?
Det gällde att vara i tid på morgonen. Annars så var man hackkyckling av en specifik programledare resten av dagen.
Martin Timell.
Ja, det kan vi kalla honom.
Ja.
Men alltså, grejen var det att så länge man kom i tid var allt lugnt. Men kom du en minut för sent, då... Men jag kom aldrig för sent, som tur var, så jag slapp.
Men det är ju märkligt med tanke på att hantverkare kommer ju aldrig i tid.
Nej.
Men vad var grejen med det då? Vad var Martins grej med det?
Nej, men jag förstår argumentet liksom, att om du är 5 minuter sen och det här står 10 personer och väntar på att börja jobba och du är 5, då har du tagit 50 minuter av den här produktionen.
Mm.
Så jag förstår hur han tänker, men å andra sidan, återställ våtmarkerna kanske var på Essingeleden. Det kan hända sånt också.
Mm. Men hur var han att jobba med?
Han var ändå så där att han högg i liksom. Det var inte så att han la en golvplatta och gick ut, utan han jobbade på, det gjorde han. Och där är också så där att jag har egentligen inte haft några problem med honom heller. Jag vet att andra har haft det och jag har sett det också. Men jag tror faktiskt att när han började på TV4, då jobbade jag med honom på hans allra första program.
Cluedo?
Nej, jag tror han gjorde Lyckodjuret.
Jaha, okej. Okay.
Jag tror, eller jag är inte säker, men jag tror att det var hans första på TV4. Och då visste han vem jag var bara för att han gillade Jeopardy. Och hade väl varit med i det kanske till och med.
Mm.
Och
kändes
Jeopardy. Så att jag tror att jag fick en respekt av honom som kanske inte alla andra människor har fått.
Nej.
Så att han var egentligen aldrig elak mot mig. Det var han inte. Men
Jag undrar hur han mår idag faktiskt.
Det undrar jag också.
För att han har ju gått under jorden mer eller mindre. Han är väl ute i skärgården och bor där i sig. Men ja, det känns som att han har försvunnit från jordens yta i princip.
Ja.
Och jag undrar hur han mår. Av ren allmänmänsklig, ja, liksom, faktiskt.
Ja, och då ska jag säga att han är en av de där programledarna som faktiskt vet vad jag heter.
Mm.
Och jobbar man som ljudtekniker så är det... Hör du ljudet? Det är väldigt, väldigt få som vet vad man heter. Och man kan ha jobbat hur länge som helst.
Vad beror det på?
Jag vet, för att man är i bakgrunden, man är aldrig längst fram. Och man står inte och pladdrar så mycket för det stör ljudet. Ja, jag vet inte. Jag har till och med hört, med all respekt för Robban Aschberg. Jag råkade höra han säga till någon, för han hade en mygga på sig. Ja, jag vet det. Fan, jag har jobbat med honom i 20 år och jag vet inte vad han heter. Men det gör ingenting.
Nej, men det är ju intressant. Alltså, det är, stora produktioner, då är det ju många som jobbar med programmet. Och de flesta, ja, syns inte och är i bakgrunden och ett A-ljud sitter inne, ja, i en, precis, i en man, eget, ja, kontrollrum och sådär. Vad har du för ansvar som ljudtekniker där? Är du för isolerad eller är du sån som socialiserar och går runt och presenterar dig? Och...
Ja, men jag är nog ganska socialiserande och det, grejen är den också att jag är en glad ljudtekniker. Det finns väldigt många sura ljudtekniker.
Vad beror det på då?
Ja, men det är väl också det att man alltid kanske kommer i ett annat läge, att du kan inte göra det där jättebra jobbet som du skulle vilja göra, bara för att det finns inte plats för det. Det finns inte tid. Det står en byggjobbarmaskin utanför och dunkar eller något sånt där. Men jag har lärt mig att det gör ingenting om jag inte är nöjd med det jag har gjort. Så länge jag har gjort tillräckligt vad jag har kunnat, då kan jag vara nöjd med det liksom. Men ska jag göra världens bästa ljudinspelning, då måste jag ju sitta i en ljudstudio. Annars går inte det. Men står jag på, mitt i en rondell någonstans, så kommer det inte bli så bra ljud. Det kommer låta rondell, men det kommer inte låta som ett spikerbås.
Vad är den största förändringen då under dina liksom decennier i branschen med ljud? Ja, men
största förändringen är något som är tekniskt att hur man spelar in, vad man har för utrustning och allt sånt där, att det har blivit så jäkla mycket smidigare att jobba med. Det är inte lika svårt. Alltså, att vara ljudtekniker, det är inte svårt att ta ljud. Det svåra är ju att inte ta ljud. För att det är de störande ljuden som man inte vill ha.
Ja.
Men att ta själva ljudet som man vill ha, det är inte så jäkla svårt.
Det här med könsaspekten då, brudarna. Ja. Har det blivit mer tjejer som jobbar som ljudtekniker idag än vad det var?
Ja, det är det definitivt. Sen det är fortfarande inte jättemånga, men definitivt så finns det ju tjejer som gör det.
Mm.
Jag har ju ändå jobbat i en ganska liberal tv-bransch liksom. Det var ju när TV4 startade och då fanns TV3. Det var kommersiell tv, en massa ungdomar och som Erik Ekstrand berättade när han började i början på 2000-talet. Det var ju liksom en lekstuga typ. Och det var ju nästan ännu mera lekstuga då 10 år innan när vi började.
Mm.
Så att, ja.
Men hur mycket tänker du på ljud när du tittar på tv?
Där är det ju så att man tänker ju på det om det inte är bra.
Mm.
Alltså då menar jag inte, då är det nästan det här, det låter bra och då är det bra. Och nu låter det inte, då är det dåligt. Men jag sitter ju inte och tänker så här, där skulle de nog haft den där micken istället.
Du är inte så arbetsskadad.
Nej, men hör jag vad han säger på tv, då är jag nöjd. Liksom.
Men det är ju intressant att du tar upp det, för det har väl kommit att handla väldigt mycket om det här med hörbarhet på senaste tiden. Det är ju ett återkommande klagomål till svenska tv-bolag, det här med bakgrundsljudet. En också av Claes Elfsbergs käpphästar under tiden som han var tittarombudsman på SVT. Har bakgrundsljudet liksom, eller har ljudbilden generellt blivit sämre?
Alltså där handlar det egentligen om när vi fick klagomål på Jeopardy. Det här var ju 97, så det var ju inte igår precis. Nej. Det hände. Det har varit så länge. Och det handlar ju om, Jag vet att om jag tittar på en fotbollsmatch på en kanal, då hör inte jag vad kommentatorerna säger. Jobbar jag eller tittar jag på en annan kanals fotbollssändning, då hör man kommentatorerna.
Vilka kanaler är vilken här då?
Ja, jag kommer inte ihåg om det var TV4 som man hörde sämre på och bättre på de andra. Men oavsett så handlar det ju om att det beror ju på hur den som sitter och mixar det här, hur han lyssnar eller hon, att har de jättestora högtalare, jättestor stark volym och en centerhögtalare, där ligger kommentatorerna eller vad det nu kan vara, så hör de mycket bättre. Drar man ner volymen så ändras förhållandena. Och det är så vi sitter hemma med våran lilla tv och allt sånt där. Så när jag jobbade länge på Eurosport, den nordiska, då brukade jag alltid sätta på en liten tv som fanns i ljudkontrollen för att höra hur det lät i tv.
Det var väl en jättebra idé?
Ja, för att i den här skit-tvn, hör jag vad de säger där, då funkar det liksom. Och så har det ju alltid varit i ljudstudiot, att man har referenshögtalare. Så där. Men det är kanske inte så att man följer det. Man kör ett bra ljud och sen är det ju, ofta är det ju så här också att det är ett team som gör det som kallas för i-ljudet.
Och vad är det?
Atmosfärljudet från fotbollsmatchen. Liksom, ja, folk som hurrar och klappar händerna och skriker. Och sen är det någon annan som sen adderar kommentatorerna. Och då kan det ju verkligen få, när vi gör utförsåknings-VM i Åre och sätter upp 144 mickar i störtloppet och man hör knappt något swish under hela loppet, för det sitter ju någon och kommenterar. Då kan det ju kännas lite, ja, det var väl onödigt. Mm. Kunde inte bara suttit med två sandpapper och som har hänt förr i tiden enligt en ljudtekniker på SVT. De struntar i att sätta upp mickar. Tittar du på trav någon gång?
Nej.
Hästarna springer, men ljudet finns ju inspelat sedan gammalt.
Ja, det är inget riktigt ljud.
Nej, det är, från början så var det ju på en kassett, eller först var det väl rullband, men det var en kassett man stappade i och så. Nu är det trav. Sätt på travlopen när loppet börjar.
Men är det så riktigt?
Ja, för de hinner inte hålla på och micka upp alla hästar inför varje travlopp.
Det låter väl samma på alla banor?
Ja, det är blablabla.
Men det här med hörbarheten då, så att, ja, ni fick alltså till och med då på Jeopardy 97 sådana här synpunkter då på ja, hörbarhet. Men det har ju inte blivit bättre ju.
Nej.
Är det för att det är så otroligt komplext det här med ljud i tv och att det går igenom från ditt ljudkontrollrum, så går det igenom så många olika steg och programkontroller och utsändningspunkter, så att till slut är svårt att kontrollera?
Alltså jag kommer framstå som att jag är helt rudis på det här, för att jag har ingen koll. För grejen är den att jag är ju aldrig ansvarig för det absolut sista ljudet som hörs. Liksom. Det är ytterst sällan. Jag spelar in ett ljud i regel. Det är aldrig direkt sändning, utan det kommer någonstans efter mig kommer någonting hända. Mm. Och det har jag ingen koll på.
Efter bearbetningen?
Ja, jag har ingen koll. Och där är det så där att...
Är det problemet kanske, att ljudtekniker inte är inblandade i just efterbearbetning och postproduction?
Ja, och framförallt att man sällan får någon feedback. Det är ytterst sällan. Om jag gör en komediserie, att någon ljudbearbetare ringer och säger... Ja, det här kunde du gjort bättre, eller det här var bra. Liksom, det händer i princip aldrig. Men, och det har ju att göra med att jag har ingen aning om vem som tar hand om det här ett halvår senare. Och han vet ju inte, eller hon, vem som gjorde det här ett halvår innan när jag gjorde det. Och då är det ju för sent också. Ingenting kan ändras.
Idag jobbar du mest med Hela Sverige bakar.
Ja, alltså när det gäller tv så är det det, ja.
Hyr ut bilar fortfarande?
Nej, jag gör reklamfilm och ja, mest reklamfilm. Ljud på reklamfilm.
Spikar du då också?
Nej, det gör jag inte. Nej. Ytterst sällan blir jag erbjuden ett spikerjobb.
Men Hela Sverige bakar, är det för att du är en sån gottegris? Eller vad är det?
Verkligen inte. Och du får komma dit nästa säsong om det blir någon.
Det vill jag gärna.
Det de bakar, det får vi äta, vi som jobbar där. De är inte proffs och de jobbar under tid i ett tält. Så att det kanske inte blir så bra.
Nej.
Men Johan Sörberg, bagaren där, han gör ju också bakverk. De är ju skitbra.
Honom kan man lita på.
Ja.
Stefan Brag, fantastiskt. Det här var ju en intressant upplevelse för dig också. Jag gissar att det är din första podd du gästar.
Podd, ja.
Ja. Och TV-fabriken också, när du har lyssnat inför, är det första och enda podd som du har lyssnat på också?
Ja, och får jag förklara varför?
Ja, det får du göra.
För när det börjades med poddar så fick jag förklara för mig att podd, ja, det är ett radioprogram. Men varför är det inte på radio? Ja, det är väl för att det är sämre då. Så har min ingång varit att, nej men podd, det är ju de som inte får vara på radio.
Skulle du fråga mig så skulle jag säga att det är för att man inte behöver vara på radio.
Nej, ja, men precis. Och nu har jag ju fattat, liksom, fan, man tjänar ju pengar om där också, vissa av dem. Så att det,
ja, inte jag, men vissa gör ju det. Är man riktigt duktig så gör man det och har mycket lyssnare. Jag måste också fråga dig till sist här, om 10 år, ljudbranschen i TV, hur kommer det se ut tror du? Behövs ljudtekniker i framtiden?
Alltså det behövs ju knappt nu. Det är liksom, förr så var det alltid en fotograf, en ljudtekniker, en reporter och en ljusmästare.
Elektriker?
Ja, elektriken. De ska med ut om man ska intervjua någon på stan. Nu är det ju kanske bara en fotograf. Han får sköta allt det där själv. Eller hon.
Du som är nyfiken på hur Stefan ser ut idag och vill se mer av TV-fabriken, du går naturligtvis in på Instagram och Facebook där du kan följa det som jag gör. Och vill du e-posta mig och komma i kontakt med mig på något sätt, då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Stefan Brag, tack så mycket för att du var med.
Tack snälla för att jag fick komma.
Om vi går ner i svart.